Det här är en podd från Svenska Yle.
Vad håller Europeiska unionen på med? Hur mår EU egentligen? Jag heter Simon Karlsson och i den här nyhetspodden ska jag tillsammans med Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu fundera på vad EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa i sitt tal om EUs tillstånd som hon höll igår. Riku, om vi börjar där, att vad är egentligen det här talet om tillståndet i unionen som det så vackert heter?
Det är egentligen ett linjetal där man årligen summerar från kommissionens sida sånt som man har åstadkommit, och framförallt så blickar man framåt på sånt som man fortfarande har kvar att göra. En sorts färdplan för vad som kommer att ske i EU under det kommande året.
Okej, men en hurdan ton hade det här talet? Att hur verkar Ursula von der Leyen vilja att läget i EU uppfattas?
Det var nog en optimistisk ton i det här talet, upplevde jag, och förstås så hör det till saken att man ska vara en optimist om man är politiker, men om man jämför med talet i fjol så fanns det nog alldeles konkret anledning att vara mer optimistisk, inte minst på grund av den här vaccineringstakten och det faktum att en stor del av den vuxna befolkningen fått ett vaccin som det möjliggör det att man kan börja öppna samhällena. Och sen så ser det också ut som att EUs ekonomi återhämtar sig snabbare än vad man tidigare trodde. Så det finns många ljuspunkter nog.
Mm. Vi ska ta en närmare titt på några av de här sakerna som von der Leyen lyft fram i sitt tal. Och vi kan börja med försvarsfrågan, säkerhetspolitik. Von der Leyen gick in på att EU skulle kunna bli mer självständigt i försvarsfrågor och ha en egen beredskap då det kommer till militären, men också cyberförsvar och underrättelseverksamhet. Men att det just nu saknas politisk vilja. Vad är egentligen kommissionens mål med EUs försvarspolitik?
Det har en längre tid funnits en idé om det att EU-länderna kunde samarbeta mer inom försvars- och säkerhetspolitiken. Att det här skulle ge EU mer styrka och också det man kallar en form av strategisk autonomitet. Men det här försvarsbygget är också utmanande därför att det kräver att EU-länderna politiskt ska vara med på noterna, och det har egentligen inte funnits en sån här vilja fullt ut att gå in för ett försvarssamarbete. Säkert i stor del på grund av det att de flesta EU-länder i dagens läge är NATO-medlemmar och upplever att de har ganska starka säkerhetsgarantier än via NATO-samarbete, och den här diskussionen som måste föras är förstås det vad ett EU-försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete skulle tillföra i förhållande till NATO.
Men alla EU-länder är ju inte med i NATO, så är det därför vissa uppfattar att NATO inte räcker?
Nu, det är naturligtvis det att för de länder just som Finland som inte är med i NATO, visserligen har ett intensivt partnerskapssamarbete, så är den här diskussionen förstås speciellt intressant just därför att till exempel Finland inte har de här samma säkerhetsgarantierna som andra länder får via NATO. Jag tror att den här diskussionen är speciellt intressant för just oss, Sverige, i det här sammanhanget. Men det är lite oklart faktiskt just det här, eftersom det är kanske mer snack än verkstad fortfarande när det gäller det här försvarssamarbetet. Det finns inte riktigt en klar och enhällig vision om vad man eftersträvar. Från NATOs sida har man ju varit tydlig med det, att man inte vill se att EU bygger upp liknande strukturer som redan finns inom NATO. Man vill inte alltså ha överlappningar och framförallt inte konkurrerande strukturer vad försvaret beträffar inom EU. Från EUs sida har man sagt att det här inte är avsikten, utan man formulerar det så att ett starkare EU också är bra för NATO, att det kompletterar NATO.
En stor förespråkare för en välfungerande gemensam EU-försvarspolitik är Frankrike och Frankrikes president Emmanuel Macron. Varför vill just Frankrike köra den här frågan?
Nu, Frankrike är naturligtvis, som man ser, till försvars- och säkerhetspolitiken, speciellt efter Storbritanniens EU-utträde, så är Frankrike nog det EU-land som har den starkaste försvars- och säkerhetspolitiska positionen. Tyskland är ju ekonomiskt sett förstås starkare, men har haft en tillbakalutad hållning när det gäller försvar och militära insatser. Och ingen hemlighet är det att Frankrike naturligtvis gärna tar också i försvarsfrågor en central roll och gärna också en ledande roll i europeiska sammanhang. Här finns också förstås handelspolitiska aspekter inblandade. Det handlar förutom alldeles konkreta militärpolitiska frågor, försvarspolitiska frågor också om det, vem som ska tillverka utrustningen. Det finns ett försvarssamarbete också som syftar på att ha mer kompatibilitet och då talar vi också om vem som ska bygga utrustning, sälja utrustning och vem som köper och till vilket pris. Så det finns många saker som är inblandade här där jag tror att Frankrike har stora intressen också.
Vet vi någonting om liksom vad man skulle vilja att ett EU-försvar kan göra? Vad är det för slags uppdrag som man nu tycker att man inte kan göra?
Om man ser till exempel på situationen i Afghanistan så har det väl med önskvärd tydlighet kommit fram vad tågordningen är där. Det vill säga det har varit ändå en USA-ledd operation där väldigt mycket har byggt på dels USAs militära styrka och också underrättelseuppgifter och då USA bestämde sig för att dra tillbaka sina trupper så ställdes egentligen de övriga länderna som var med i den här operationen då många europeiska länder inför fullbordat faktum och man hade egentligen inget annat alternativ än att också lämna Afghanistan i USAs kölvatten. Och det är väl det här som man tänker sig då att man genom ett fördjupat starkare eget försvarssamarbete skulle ha möjlighet att fatta mer självständiga beslut, att man inte på samma sätt som i dagens läge skulle vara beroende av USA. Men det här är som sagt också en utmanande väg att gå, därför att risken förstås finns att det här också påverkar relationen inom NATO och att relationen till USA också rent av kan försämras som ett resultat av en sån här tankegång.
Afghanistan är en faktor i det som jag tänkte att vi skulle gå vidare med. En del av försvarspolitiken är att EUs gränser, de yttre gränserna och inre gränserna för den delen, är säkra. Och en sak som inte fungerar då vi pratar om gränser är flyktingpolitiken. Och det här har ju varit hemskt tydligt till exempel på grund av de politiska kriser som utlystes 2015 då stora mängder flyktingar anlände till EU. Men det är fortfarande pågående konflikt här. Under sommaren så har Belarus använt flyktingar som ett vapen mot EU. De har alltså mer eller mindre skickat flyktingar över gränsen till Litauen och Polen som någon slags straff för sanktioner mot belarusiska presidenten Lukasjenko. Och Polen har nu i dagarna utlyst ett undantagstillstånd vid sina gränser där hjälporganisationer nu oroar sig för att myndigheterna utför åtgärder som kanske bryter mot de mänskliga rättigheterna. Så vi har fortfarande någon slags problem här när det kommer till flyktingfrågan inom EU. Vad sa von der Leyen i sitt tal om den här migrationsfrågan?
Migrationsfrågan förblir olöst på EU-nivå om vi talar om de här försöken att få till stånd en gemensam europeisk asylpolitik och att uppdatera det här regelverket som många upplever att inte fungerar i dagens läge. Problemet med den europeiska migrationspolitiken om man ser på den på ett mer allmänt plan så är ju det att ansvarsfördelningen är väldigt ojämn. Om du är ett land i utkanten av EU så kan det bli ett väldigt stort tryck på dig i en migrationskris och så finns det andra länder som kommer, om man säger så, betydligt lättare undan och det här skapar då en sorts obalans som då gör att vissa länder anser att de behöver mer stöd från andra länder medan då andra länder kanske inte är villiga att ge det här stödet och i kärnan av den här diskussionen så har vi då en tanke om att det borde finnas någon typ av bindande solidaritet mellan medlemsländer, att alla länder på något sätt borde delta i mottagandet av asylsökande och migranter. Men här har vi då länder till exempel som Ungern och Polen som sätter sig på tvären som säger att det här inte är någonting som de kan gå med på och så länge de här länderna säger det så har man egentligen hela den här migrationspaketet, som då handlar förstås om många andra saker också, så går det inte framåt.
Men vad innebär det om vissa östeuropeiska länder fortsätter totalvägra att delta i den här flyktingfrågan?
Då har vi den situation egentligen som vi har haft i 6 år när det gäller reformerna av migrationssystemen i EU. Alltså sen den senaste flyktingkrisen 2015 så insåg man ju att systemet inte fungerar, att det fanns stora brister i hur man inom EU hanterar till exempel en sån här plötslig omfattande flyktingkris, och de flesta var överens om att någonting måste göras. Men frågan är politiskt sett så svår att man inte på 6 år har lyckats komma överens om en kompromiss. Och just de här länderna som inte vill gå med på en sån här bindande solidaritet, de kräver också att hela det här migrationspaketet med alla sina beståndsdelar ska behandlas som ett paket. Det vill säga, de vill inte att man tar ut enskilda delar ur det här paketet, kommer överens om sånt som är acceptabelt för alla, innan man har med också de här kontroversiella bitarna. De använder det här alltså på sätt och vis som en hållhake.
Kunde man då utläsa någon slags antingen hoppfullhet eller tröstlöshet i von der Leyens tal igår?
Det var nog snarare tröstlöst. Alltså om hon var optimist inom andra områden, just vaccineringarna eller ekonomin, så var nog det här migrationsområdet någonting där hon sa rakt ut att det här är, utvecklingen här är smärtsamt långsam. Det var Ursula von der Leyens uppfattning, och också när man lyssnar på ministrar och tjänstemän så får man samma bild nog, att det nog kan ta år innan man har rott det här paketet i land om någonsin.
Mm. Nå, en annan fråga som också har sina säkerhetspolitiska följder är klimatet. Von der Leyen nämnde nog klimatet i sitt tal, men en del anser att hon nämnde det väldigt lite. Hur ska man tolka det här?
Det stämmer att tyngdpunkten kanske just i det här talet inte låg på klimatet. Men det kan nog ses mot bakgrund av det att EU i juli lanserade ett jättelikt klimatpaket, eller just kommissionen, alltså ett dussin olika lagar, konkreta åtgärdsplaner för hur EU ska stävja klimatutsläppen i framtiden. Så min tolkning av det här var egentligen det att på sätt och vis kommissionen nu har kommit med sin giv. Nu har man överlämnat ett väldigt stort åtgärdspaket för behandling till medlemsländerna och till EU-parlamentet, alltså som de beslutar om lagstiftningen i EU. Att det kanske inte fanns så hemskt mycket konkret att tillägga till det här eftersom man har gått ut med det här paketet. Och sen detaljerna är ju någonting som man börjar diskutera nu under de kommande månaderna. Det kommer att bli jättetuffa diskussioner i den här klimatfrågan, just när man till exempel ser på hur kostnaderna ska fördelas om vi accepterar att det kommer att krävas omställningar, till exempel utsläppshandeln, om den kommer att utvidgas, så då inställer sig frågan vem som ska stå för notan och hur den här omställningen ska ske på ett sätt så att man också upplever att alla hänger med, att ingen får en oskälig kostnad på grund av det här.
Nå, till sist, det här talet, EU-kommissionens ordförandes årliga tal om unionens tillstånd, så har nu några år på nacken, men under von der Leyen så känns det som att det har modellerats allt mer efter amerikansk förebild, där presidenten håller årligen ett tal, State of the Union. Vad vill man uppnå med det här?
Där kan man väl se att just den här amerikanska förebilden är en del av någon form av statsbygge, att ge EU den typen av strukturer som allt mer och mer börjar påminna om en enhetlig stat. EU är ju inte det konkret, men man kan säga att åtminstone till utformningen så börjar man ha den här typen av samlande element som på något sätt ger bilden av att det här verkligen är en union. Och förstås att man håller det här talet inför parlamentet, så ger ju också då de folkvalda EU-parlamentarikerna en möjlighet att diskutera, som skedde igår.
EU står inför många svåra frågor de kommande månaderna som vanligt. Jag säger tack, Rickard Husu, för att du var med i Nyhetspodden.